CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
It's a very, very good day.
After 200 years of military non-alignment, Sweden has chosen a new path.
Det känns stort. Det känns allvarstyrt.
Eders majestäter, mina damer och herrar. Det är en stor glädje för Jenny och mig att vara här i Stockholm.
NATO-ambassadörerna kunde inte ge grönt ljus för att starta ansökningsprocessen idag. Turkiet sa nej.
Idag gav regeringen klartecken för Sveriges hittills största havsbaserade vindkraftspark.
Det så jobbar du för fan förra infällt nos. Vi försöker hela tiden komma därifrån.
Så stod Sveriges och Finlands politiska ledare i Vita husets rosenträdgård och sken i kapp med president Biden. Ann Linde kände sig högtidlig när hon skrev under Sveriges medlemsansökan. Men Turkiets nej till Sverige och Finland har lagt sordin på NATO-stämningen. Kanske massor av havsbaserade vindkraftverk söder om Skåne kan höja humöret. Och är justitie- och inrikesminister Johansson föremål för överklassfasoner från Moderaterna? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen. Vecka 20 är vi på väg att lägga till handlingarna. Veckan när Sverige knackade på försvarsalliansen NATOs dörr i tandem med Finland och sökte medlemskap. Vi alla med när historia skrivs och veckans händelser och skeenden ska vi nu dryfta med en till stora delar välbekant trio. Nämligen Henrik Jönsson, Maria Wetterstrand och nej, inte Daniel Suhonen, för han är på resa och kan inte vara med. Så jag fick helt enkelt söka upp en ersättare till Suhonen. Jag funderade en stund tillsammans med mina kvartalkollegor och sen kom jag på det. Jens Orback var det länge sedan man hörde. Och inte har han någon politisk post som binder och tämjer. Socialdemokrat, en gång statsråd i Göran Perssons regering. Jens Orback, välkommen till veckopanelen.
Tack så mycket.
Visst kan du bidra här?
Vi får se.
Ja. Vad ägnar du åt nu för tiden?
Jag ägnar mig åt lite av varje. Jag är bland annat vd för en stiftelse som heter Global Challenges Foundation och som jobbar med att få en, vad ska man säga, bättre global beslutsarkitektur för alla de globala katastrofala risker som hotar mänskligt liv på jorden.
Ni ska rädda världen alltså?
Ja.
Ja. Men sen hade du många år tidigare som generalsekreterare för Palmecentret.
Det hade jag, var generalsekreterare där, jobbande med demokratiutveckling framförallt utanför Europa. Och sen är jag också stolt ordförande för Rädda Barnen idag.
Välkommen är du, Maria Wetterstrand. Du panelar från din position på kontinenten.
Det gör jag. Jag hoppas att jag kommer höras någorlunda i alla fall där borta.
Mm, du bor ju verkligen i NATO-land. Du har väl inte så långt till NATOs högkvarter?
Nej, jag har inte varit där och spannat in det dock. Men det är helt riktigt. Det ligger här ett sånt i alla fall i Bryssel.
Henrik Jönsson, libertariansk opinionsbildare och youtuber. Hur har din vecka varit?
Min vecka har varit arbetsintensiv, och jag ska ärligt säga, det här är en av höjdpunkterna. Det är supertrevligt att sitta här och ha kul ihop med er.
Mycket bra. Vi börjar i Washington.
not only a beautiful day, it's a very, very good day. Today I'm proud to welcome and offer the strong support of the United States for the applications of two great democracies to join the strongest, most powerful defensive alliance in the history of the world.
Mr. President, thank you for welcoming President Niinistö and me to the White House. The bonds between Sweden and the United States, they are strong and long-standing. After 200 years of military non-alignment, Sweden has chosen a new path.
Statsminister Andersson tillsammans med president Biden och president Niinistö var också där i veckan i Rosenträdgården i Vita huset. Jens Orback, vad är din reaktion på det här mötet och betydelsen av det här?
Ja, det är ett stort möte. Jag tycker att Magdalena Andersson representerar sina medborgare väl. Och jag tycker Joe Biden också visar att det här är ett stort möte. Men jag har väl en del synpunkter på hur man har tagit sig fram till det här. Och Sverige har ju tyvärr en tradition av att ofta backa in i såna här multilaterala överenskommelser. Vi backade faktiskt in i FN en gång i tiden. Vi backade in i Europeiska unionen och vi backar, tycker jag, in i NATO. Och det hade varit kul om vi hade kört med fronten först och haft en ordentlig diskussion kring alla de här frågorna istället för att ställa sig inför liksom ett ultimatum eller en krissituation. Så att,
men det är en tradition att göra så här?
Nej, tyvärr så har det, tycker jag, i det partiet som jag är stolt medlem i varit för lite av diskussioner kring de här svåra frågorna. Det är lite, tycker jag, ibland som att man inte får diskutera devalvering, därför att då riskerar man ju en osäkerhet kring svenska kronan och man kan inte diskutera det här med säkerhetspolitik, för då blir vår säkerhetspolitik osäker. Men jag tror inte det. Och jag tycker att det var lite så också inför EU-medlemskapet och även inför omröstningen av euron, att det parti som jag tillhörde hade svårt att ha en liksom ordentlig diskussion. Vi hade behövt en Sten Andersson där med massa såna här partirådslag för länge, länge, länge sedan.
Henrik Jönsson, vad säger du om begivenheten i Washington?
Alltså, det finns ju någonting som är speciellt med att leva i historiska tider. Och jag tycker att den senaste perioden har ju varit extremt historisk, så tillvida vi har både haft den här pandemin och sedan så har vi det nya säkerhetspolitiska läget där Ryssland går in i ett angreppskrig, vilket förändrar hela den geopolitiska spelplanen, och sedan en historisk omläggning på det här sättet. Alltså det i sig är det fascinerande. Sedan så finns det en emotionell komponent i det här för mig. Alltså, jag tycker att jag har varit för ett svenskt NATO-medlemskap i ganska många år, personligen. Men i det här ögonblicket så jag reagerar väldigt starkt på de här bilderna. Jag är ju ganska långt ifrån socialdemokrat, närmast en, liksom, motsatsen till socialdemokrat. Men Magdalena Andersson har i mina ögon skött det här väldigt fint. Framträdandet och hur hon uttalade sig i Washington var mycket starkt på en punkt där jag själv känner att det här var min statsminister också. Och det ska hon ha all heder för det är ett tufft läge. Sen så kan jag hålla med Jens att man kan problematisera processen som har lett hit. Men i ögonblicket så känner jag själv så att jag riktar ingen kritik i nuläget för att det här känns för viktigt. Jag känner att jag vill sluta upp som svensk för att baxa det här i mål på ett bra sätt.
Maria Wetterstrand.
Ja, men jag tycker ju att det här har skett för snabbt. Men själva överlämnandet är väl inte mycket att säga om. Har man fattat beslutet att man ska lämna in ansökan så lämnar man in ansökan. Och det är ju trevligt att se Magdalena Andersson där med andra viktiga personer på världsarenan, så att säga. Så på det sättet så har jag väl ingenting att säga om den saken. Men jag tror att vi kanske kommer in lite mer på diskussionen om hur det här har gått till och vad man kanske borde ha gjort istället.
Jag tänker att du är libertarian. Jag tror att du också då är socialdemokrat. Du sa att det var motsatsen. Därför att för att ett libertariansk samhälle ska fungera så behövs det också ett socialdemokratisk politik, tror jag. Men det kanske vi tar i en annan podd.
Du, jag bjuder in dig till min podd, så kan vi snacka om det i en hel timme.
Okay. Ja, president Joe Biden som tog på sig sina solglasögon efter ett tag. Det verkade vara väldigt stark sol där i Rosenträdgården. De är ju experter på att låta alltid superentusiastiska. Och den här gästen jag har framför mig nu är så otroligt viktig. Men jag fick en känsla av att det nog var det på riktigt också. Mm. Att det här faktiskt spelade stor roll för Joe Biden. Han tyckte inte att det bara var två små stater som han skulle vara schysst mot där. Utan han var ju genuint lycklig.
Ja, men vi är bra. Vi är små, men vi är, Sverige och Finland är mycket bra demokratier. Vi har avancerad teknologi, vi är mycket stabila. Det här är förstås bra för NATO på riktigt. Det är inte som att vi är liksom någon slags charity case. Mm.
Maria, håller du med om att det här var lyckligt för NATO och Joe Biden var ärligt uppfylld av det här?
Det kan jag inte säga, men jag vet, jag bara kom att tänka på när Sauli Niinistö var och träffade Donald Trump under Trumps sista mandatperiod där senast. Och då blev det ganska mycket memes på sociala medier med bilder på Sauli Niinistö och Donald Trump. De verkade inte komma så jättebra överens, så att det såg ju ut som att det gick i alla fall bättre den här gången med den här presidenten, kan man väl säga.
Och strax efter uppvisningen av samförstånd och ömsesidigt gillande i Rosenträdgården begav sig statsminister Andersson och president Niinistö till Kapitolium för att möta tunga kongresspolitiker. Och det gick tydligen också som smort.
Vi har haft väldigt bra samtal här idag, både i Vita huset och här i kongressen. Och det är ett samlat och tydligt urstarkt stöd för Sveriges NATO-ansökan.
Magdalena Andersson till SVT i torsdags. Det var soligt och varmt på alla sätt i Washington och statsministern verkade trivas med både Joe Biden, amerikanska kongresspolitiker och i rollen som NATO-anhängare. Men så var det detta med Turkiet och president Erdogan. Det som skulle gå så snabbt och geschwint. Vi går tillbaka ett dygn drygt till i onsdags.
Nu ska jag skriva under ansökan som ska gå till NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Det känns stort. Det känns allvarstyngt.
Grus i maskineriet efter att Sverige och Finland lämnade in NATO-ansökan idag. Turkiet drar i handbromsen.
Ja, president Erdogan drog i handbromsen, sa Katja Elliot i Aktuellt löpsedel. Käppar i hjulet och grus i maskineriet har det blivit. Hur kommer det sig att vi tycks ha tagits på sängen av Erdogans stopp och belägg? Jens?
Nu vet jag inte hur mycket man har tagits på sängen av det. Jag tyckte man gav uttryck i alla fall för det lite innan man lämnade in den här ansökan. Att det fanns, att det skulle bli en bumpy road, sa Ann Linde. Men jag tror att det här är en rätt ordentlig bump faktiskt, därför att så som jag kan Turkiet så är det liksom en stolthet man spelar på, och att åka till USA för att få stöd för detta kan till och med göra det ännu svårare. Alltså Turkiet har på senare tid visat upp en resistance, alltså ett visst motstånd mot amerikansk influens. Och går man tillbaka lite längre tid till invasionen mot Irak, då ville man använda sig av Turkiets baserna som Amerika har i Turkiet, och det fick man inte göra. Och Turkiet stod emot och har köpt ryska luftvärn och sådär. Så att jag tror att det här kan bli ett stort problem.
Mm-hmm. Annars är det jättemånga som säger att det här kommer lösa sig. Det här är liksom vanligt att man ska dra ut alla möjligheter som finns här när man har en maktposition. Maria, vad är din reaktion på Turkiets grus i hjulet?
Ja, men det är väl uppenbart att Sverige kan ju inte låta våran utrikespolitik styras av Turkiet, lika lite som vi kan låta den bestämmas av USA eller av Ryssland eller någon annan, vad de tycker. Och jag är ju lite bekymrad över att det faktiskt kan bli så att han sätter hårt mot hårt och att Sverige skulle bli tvungen att anpassa sin utrikespolitik efter vad han vill. Och det skulle ju vara, tycker jag, ett bevis för att vi inte riktigt har tänkt igenom den här frågan om NATO ordentligt innan vi gjorde ansökan. Och det kan också göra, tror jag, att en del människor som har varit positiva nu i det här läget till att ansöka börjar fundera över om det verkligen var ett bra beslut eller inte. Och här har vi ju faktiskt en situation där vi har låtit det här beslutet tas av Socialdemokraterna ganska ensamma, eller ja, men helt ensamma. De sitter i en minoritetsregering. Det är regeringen som beslutar att lämna in ansökan och skriver under ansökan. Och det är ju först när processen är färdig, så att säga, som man får någon form av riksdagsbeslut i frågan, enligt så som regelverken är upplagda. Och jag tror att det kan visa sig vara problematiskt om det nu blir väldigt mycket bumps in the road här under den här processen. I Finland har man ju faktiskt gjort på ett annat sätt. Där har man, trots att deras regelverk på samma sätt som Sverige säger att regeringen kan ta det här beslutet. De har dessutom en majoritetsregering i Finland som har fattat beslut om ansökan. Men ovanpå det har man ändå också fattat ett riksdagsbeslut om att stödja den här ansökan. Och det gör ju att man får ett demokratiskt mandat som Sverige faktiskt saknar när vi lämnar in den här ansökan. Och det kan visa sig vara lite dumt faktiskt, tror jag, om det nu visar sig att det är mycket problem här på vägen.
Men just detta med vad som Turkiet vill ha, de kräver ju till exempel att Sverige ska utlämna personer som sägs ha koppling till terrorism. Vi ska bryta relationerna till skumma organisationer. Vi ska avsluta, det finns ju ett vapenembargo mot Turkiet. Alltså inom NATO kan man ju vara jättegoda allierade partner och samtidigt ska man bekämpa åtminstone möjligheten att köpa vapen och sånt där. Och tydligen har uppgörelsen med den politiska vilden Amineh Kakabaveh, som Socialdemokraterna träffade för att hon skulle släppa fram den här ministären i höstas, ytterligare retat upp turkarna. Kan det här betyda att förhoppningarna om att den här otrygga tiden mellan militär alliansfrihet och medlemskap blir obehagligt lång? Vad tror du, Henrik?
Det kan nog mycket väl påverka tidsrymden som det här drar ut på tiden. Jag tror det här spiller in i också frågan om det här ska vara överstökat nu. För att man vill ju inte ha det här som en valfråga, eller hur? Möjligen är det så att det ändå kommer att bli det nu, om det skulle bli så att det här blir en långdragen process. För att det, antagligen behövs det ett diplomatiskt spel för att hantera situationen. Men alltså, jag uppfattar väl egentligen Turkiets utspel huvudsakligen som ett inrikespolitiskt spel. Alltså, för att Erdogan han har ganska dåliga siffror, ekonomin är ganska dålig och han använder det här för aggressive bargaining. Och jag tror att om jag ska, affärsnäsan säger mig att ytterst sett så kan han köpa 12 stycken F-35 flygplan från Amerika, så kan man säkert få igenom det här. Och vad det gäller liksom då den här hävstången, liksom åsikterna angående liksom hur Sverige bedriver sin politik, jag tror inte man behöver fästa sig för mycket vid det. Jag har ett citat här från president Lyndon Johnson som är så här: it's probably better to have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in. Och det är ju ett rimligt perspektiv kanske på någon vildbasare.
Jag tänker, som politiker så tvingas man ju ofta ta det minst dåliga beslutet, och jag har ingen anledning, och jag tror också att de som leder den socialdemokratiska regeringen har vägt det här på alla möjliga sätt och kommit fram till att ta det minst dåliga beslutet. Men jag skulle säga att dåligheten är ju i att jag tycker ju att vårt försvar ska skydda värden som vi har här. Och här går man in i en klubb där de här värdena är rätt problematiska. Grundaren Portugal 1949 var en högerdiktatur. Turkiet är som det är, fängslar opposition.
Portugal var inte ensam grundare, men en av grundarna.
Nej, det var en av grundarna, men det var den som kanske stack ut också så då, som är minst demokratisk. Sen har ju det varit militärdiktaturer i många av medlemsländerna i NATO. Och det gör att liksom att försvara världen blir rätt svårt. Så Jag har försökt slå ett slag rätt länge i att intensifiera det militära samarbetet inom en union där de här värdena faktiskt är institutionaliserade, där vi talar om rättsstatens principer, där vi talar om mänskliga rättigheter. Då vet man vilka värden man försvarar.
För du är inte egentligen vän av NATO-medlemskap, eller hur?
Nej, men jag kan förstå att i den här situationen och det som hände 24 februari så kanske det är det minst dåliga beslutet. Jag har respekt för det. Det går inte att sitta på höga hästar och liksom vänta för länge med den situation vi befinner oss i. Men under tiden då så tycker jag man ska fortsätta att jobba mot ett mycket starkare del i EU inom NATO. Därför att på sikt så kommer världen fortsätta att förändra sig.
Turkietkännaren Halil Karavelli skrev i veckan på DN Debatt att Sverige måste ompröva stödet till det kurdiska självstyret i Syrien. Turkiet är viktigt för Sveriges säkerhet genom att hålla NATOs östra flank mot Ryssland, även om det kurdiska självstyret är ett progressivt ljus i Mellanöstern som förtjänar stöd, så är Sveriges behov av skydd mot Ryssland sånt att det väger tyngre, skriver Karavelli på DN Debatt.
Väldigt förtydligande. Här ska vi skydda vårt oberoende genom att inte vara oberoende.
Maria, bör Sverige ta hänsyn till Turkiets krav då för att det ökar chansen till ett högre NATO-tempo?
Men nej, det tycker ju inte jag, och jag vill ju inte heller ha kanske ett högre NATO-tempo, så det kan ju hänga ihop. Tycker man att det är oerhört viktigt att gå med i NATO och det är den liksom högst stående prioriteringen i ens liv, då tycker man ju säkert det. Men för mig är det lite intressant, för att jag har diskuterat den här NATO-frågan med ganska många gröna vänner som nu är avsevärt mer positiva till NATO än tidigare, precis som resten av befolkningen. Och de är det med argumentet att de säger så här att ja, men vi, egentligen så är det klart att det är dumt med upprustning och kapprustning och att man kanske tvingar fram fler allianser i andra delar av världen när NATO blir starkare och så, men den akuta säkerhetssituationen för Sverige måste ändå väga över. Och jag resonerar nästan precis tvärtom. Jag tror inte egentligen att Sveriges säkerhetssituation i grunden har förändrats. Jag tror inte att Ryssland tänker invadera Sverige. Jag tror inte att det är huvudskälet till att vi ska vara med i NATO. Jag tror risken ökar att vi blir indragna i militära konflikter om vi är medlemmar. Men däremot kanske man måste överväga att vara medlem ändå för att just vara med i den militära allians som försvarar demokratiska värden och frihet. Jag är inte övertygad ännu om att det är så. Jag skulle vilja att vi hade mer betänketid, diskuterade det mer. Men det kanske är på det viset. Men när då den här typen av krav kommer om att Sverige då ska släppa stödet för just precis det som vi vill försvara genom att vara med i NATO, då blir ju det hela diskussionen väldigt, väldigt förvirrad, tycker jag.
Alltså jag vill bara, Maria, bemöta just det här med att vi skulle haft mer tid på oss. Alltså, det här är samtidigt en fråga som har diskuterats i 75 års tid vid det här laget. Och det är väl egentligen det jag själv skulle rikta den kritiska udden mot. Det är att Sverige tenderar när det gäller viktiga frågor att undvika att diskutera dem överhuvudtaget. Och sen så man förnekar och sen så plötsligt så blir läget väldigt kritiskt och sen så whoop, så vänder man 180 grader på en femöring. Och vi såg det här i migrationskrisen 2015. Europa bygger inga murar och sen så ett ut till pang så har du k-pistar på Öresundsbron 45 dagar efter Münchenbryggeri teambuilding-övningen. Och vi kommer antagligen att få se samma omställning vad det gäller energipolitiken också. Jag vill väl mena att det här handlar egentligen inte så mycket om NATO, att vi inte skulle ha haft tid att diskutera det, som att det finns ett modus operandi här som inte är speciellt konstruktivt.
Men om Sverige nu vill komma med i NATO och det finns ett hinder som heter Turkiet, ska vi på något vis försöka blidka Turkiet eller ska vi låtsas som om det problemet inte finns?
Alltså, min åsikt är att det är bättre att ha folk vid förhandlingsbordet och vara med i en organisation och sen så försöker man förbättra den organisationen och styra upp det.
Men ska vi vika oss i någon mån? Ska vi kompromissa med Erdogan eftersom kraven låter väldigt tydliga från Turkiet?
Jag har ju inte den diplomatiska expertisen för att kunna avgöra hur man liksom uttrycker den här typen av grejer. Men antagligen så handlar det väl mest om att det är olika former av teoretiska uttryck. Men självklart, jag tycker inte att Sverige ska anpassa sin liksom, säkerhetspolitik efter vad Turkiet tycker.
Maria?
Ja, men jag kan ju hålla med Henrik om att det kunde ha diskuterats mer och att det finns en tendens i Sverige att Vi diskuterar saker från ett perspektiv i taget, så att säga. Och perspektivet på svensk militär alliansfrihet, den har ju varit hela tiden att den ska bevaras, och man ska ju knappt ens utreda huruvida NATO är ett alternativ. Och det kan man ju tycka i det här läget, det kanske hade varit bättre om vi hade tagit tjuren vid hornen och haft den debatten som man har haft i Finland under ett stort antal decennier. Medan vi då bara har tittat på eventuella närmanden, men inget medlemskap, så att säga. Och sen då plötsligt så invaderar Ryssland Ukraina, och då får man inte ens ifrågasätta huruvida vi ska gå med i NATO. Så då blir det verkligen precis tvärtom. Och det är klart att nu kan vi vara efterkloka och tycka att vi borde ha diskuterat det här mycket mer i förväg. Och det är jag helt med på. Men de facto har vi inte gjort det. Och därmed så är vi nu i en väldigt svår situation där vi måste fatta ett sånt här beslut trots att vi inte alls är förberedda. Det tycker jag är problematiskt. Men vi menar jag även mig själv, alltså. Inte någon anklagelse mot andra att de inte har förberett. Jag har inte förberett mig för det här heller.
Men här har vi väl kanske en viss konsensus i panelen rörande att det finns någon slags kulturell eller psykologiskt tillkortakommande hos oss som svenskar i det här avseendet. Jag tänker osökt på den brittiska Guardian-journalisten Andrew Brown. Han skrev en bok 2005, tror jag, den kom, som heter Fishing in Utopia. Den handlar om när han på 70-talet kom till Sverige för han gifte sig med en svensk tjej. Och han beskriver om Sveriges transformation under 70-talet och sen så in i ett mer modernt, liberalare samhälle då på 90-talet. Och han använder formuleringen om svenskar som fiercely egalitarian och konsensusorienterade. But it's not that Swedes don't change their minds. Mm. But when they do it all at once like a school of fish.
Mm. Och det är väl, jag tycker att konsten att förändra sig skiljer väl den vise från den envise. Så jag tror att också man ska kunna förändra sig utan att anklagas för att ha haft en annan åsikt tidigare. Men jag tycker också det där, vad lägger man i det där begreppet att alliansfriheten har tjänat oss väl? Är det liksom, är det just våran säkerhet? Eller jag tycker att det begreppet är lite för begränsat till Sverige på något sätt. Alltså att tjäna väl, och det är därför som jag blickar ut över Europa och värdegemenskapen. För ska det bara tjäna våran säkerhet, ja, då kanske låter groteskt. Då skulle vi kunna ha en militärallians med Kina. Alltså, de skulle inte angripa oss, och inte heller NATO och sådär. Utan jag tror att ska vi ha någonting som ska likna någon form av gemensam säkerhet för de värden som vi har, då måste vi verkligen också jobba på den här värdebaserade gemenskapen. Och det kan få ta lite tid då, för jag kan väl erkänna att det inte finns på plats idag.
Men skulle du vilja mönstra ut den här tjäna oss väl-frasen från...
Absolut. Ja. Den gillar jag inte. Aldrig gjort.
Det har varit en sån här fras verkligen. Mm. Som
man... Och den har varit i 200 år. Under den tiden har det hänt väldigt mycket.
Ja, samtidigt, NATO har ju inskrivet i sina grundstadgar när de satte där tillsammans med bland annat vårt grannland Norge, att syftet med NATO är att skydda den västerländska liberala demokratin som samhällsbärande form. Och det är väldigt vackert formulerat. Mm. Så att de ingångsvärdena, och där finns ju en värdegemenskap.
Jo, men det är liberala demokratin, men den uppfylls ju inte av dess medlemmar. Så att går man in i NATO, då ska man jobba för att reformera NATO, se vilka villkor som ska gälla för den som väljs in och de som finns där och så vidare.
Men det är bra principer i stadgarna, det håller jag med om.
Då måste man ju definiera, vad är demokrati?
Ja, utrikespolitik och inrikespolitik har en tendens att mötas ibland, även om man försöker separera dem. Nu Turkiet, Amine Kakabave, detta som hon hade ju möte med bland annat Morgan Johansson i höstas, och sen, för att hon skulle ge sitt stöd, sin enda röst då till den här regeringen. Och nu så meddelar hon den här veckan att hon kommer inte att fullfölja, att fortsätta stödja omröstningar om regeringen inte fullföljer hela överenskommelsen, och hon tycker det låter som att man håller på och böjer sig för Erdogan. Då kan det bli lotten som avgör vårbudgeten här inom kort. Vad säger du om den här situationen?
Då är vi tillbaka till 1973. Lotteriet i riksdagen. Nej, det där kan också bli. Jag tror man, de får ta en förhandling till och kanske visa i handling någonting. Men det är ju svårt eftersom hon är just... kämpar för YPG, kurderna i norra Irak och deras
rättigheter. Var det rätt av ditt parti, Jens Orback, att träffa den här uppgörelsen med Amineh Kakabaveh?
Ja, jag tror att man fortfarande liksom står för det. Men då är frågan sen hur man ska köpslå med de här kraven som kommer från Turkiet. Och det är svårt. Och politik är ett väldigt bra verktyg för intressekonflikter att lösa ut det istället för att vi bråkar på gatorna. Det är det jag jobbar med dagliga sätt, hitta på global nivå. Men jag hoppas att man kan hitta ett samförstånd och någon form av kompromiss, för det är därför man ofta handlar i politiken. Det vet ju Maria också.
Ja, och ärligt talat, vårbudgeten och exakt hur det går med den kommer inte avgöra Sveriges framtid, för vi har ju val i höst. Så att vi kommer ju med största sannolikhet ha en annan politisk majoritet. Och en annan regering kanske till och med, delvis eller inte alls bestående av de som sitter där nu. Och då kommer man att fatta ett nytt beslut om en budget. Och vårbudgeten är ju mera ramar, så att det kommer inte vara avgörande för Sveriges framtid hur det går i den omröstningen.
Jag tror att den här situationen just med Kakabaveh är en illustration egentligen av två grejer. Hur det tuffa parlamentariska läget bidrar till att skapa den reaktiva politiken. Om man går tillbaka till regeringsbildningen 2014, där man var tvungen att stötta sig på MP, det var då man satte igång det här kaoset som nu speglas i energipolitiken, på grund av att man var tvungen att ge eftergifter då till ditt parti, Maria, som ville avveckla det, till exempel. Någonting som Stefan Löfven bara...
Ska vi prata kärnkraft igen, Henrik? Yay!
Vi kommer tillbaka till det.
Ja, vänta. Hörrni, en sak som överraskade mig i veckan var att det kom ganska återhållet muller från Kreml om de här NATO-besluten i Stockholm och Helsingfors. President Putin säger att han inte anser att svenskt och finskt medlemskap utgör ett direkt hot mot Ryssland. Alltså med tanke på hans bakgrund får man vara ganska glad för ett sånt uttalande. Inte direkt hot. Däremot kommer en expansion av militär infrastruktur i Sverige och Finland kopplat till NATO att tvinga fram en reaktion från Ryssland, hette det från Kreml i måndags. Att det låter så här pass timigt för att vara från Putin, vad beror det på, tror ni?
Han räddar sitt eget ansikte i det här fallet. Han är spread thin redan med kriget som har blivit mycket dyrare än man har räknat med. Vill verka som att han har läget under kontroll, men fortfarande var tuff. Och liksom, ska jag liksom sätta mig på deras sida, så är det väl rimligt att man säger, ja, börjar de bygga nya militärbaser längs finska gränsen upp mot oss, Då behöver vi kanske göra någonting för att bolstra vårt eget försvar. Men på det hela taget, jag uppfattar det som en ganska god nyhet att han är inte konfliktsökande på grund av att vi har ansökt.
Fast han har ju de har ju uttryckt andra saker också som handlar mer om att det kommer att bli motåtgärder. De har också stoppat sin elexport till Finland, och nu precis så har de också sagt att de stänger av gasleveranserna från och med den här lördagen.
Ja, och vice utrikesminister Sergej Ryabkov, han uttryckte skarpare än Putin. Han har sagt medlemskap i NATO är ytterligare ett allvarligt misstag med långtgående konsekvenser. Men han är ju bara vice utrikesminister, så det kanske inte säger så mycket. Det är mindre än en vecka sedan Socialdemokraterna gjorde det här strategiska och historiska fotbytet om säkerhetspolitiken. Efter en period med säkerhetsdialoger, främst genom digitala möten, så satte partistyrelsen ner foten i söndags.
Den militära alliansfriheten, det har tjänat Sverige väl. Men vår slutsats är att den inte kommer att tjäna oss lika väl i framtiden.
Det här handlar om värderingar. Det handlar om det auktoritära mot det demokratiska. Och det handlar om att Sverige ska kunna agera fullt ut för att skydda svensk befolkning tillsammans med andra.
Vi bedömer därför att det bästa för vårt lands säkerhet, det är att Sverige söker medlemskap i NATO och att vi gör det nu tillsammans med Finland.
Ja, det var både Magdalena Andersson och Peter Hultqvist i söndags. Peter Hultqvist är lite speciellt, för han har investerat så mycket i sin personliga trovärdighet i att det absolut aldrig skulle bli fråga om någon medlemskapsansökan ens under hans tid. Men han är uppenbarligen inte sämre än att han kan ändra sig. Och på samma, efter samma partistyrelsemöte så förklarade han sin 180-graders svängning så här.
Det var inte tänkt att bli så här från början. Men när det är så att Ryssland startar det här anfallskriget, visar sin fullständiga oberäknelighet, visar sin grymhet och som jag också ibland säger, det är ondskefullt att driva den här typen av krig som de gör och det beteendet de har. Då måste man också orka med att göra en omvärdering. Det här har inte varit en lätt process i vårt parti. Många har sin identitet i den militära alliansfriheten. Men ett nytt läge uppstår så ska man inte fastna i det gamla, utan man måste se till också vad krävs idag och vad krävs inom överskådlig framtid för att kunna garantera så mycket av säkerhet och trygghet som möjligt för Sveriges folk. Det är det som är, måste vara perspektivet. Och det är därför som vi idag har valt att fatta det här beslutet om att söka medlemskap i NATO, att vi står på den punkten.
Peter Hultqvist, hur mycket förtroende har du för honom, Henrik Jönsson?
Jag har ganska stort förtroende. Jag tycker att han verkar vara relativt kompetent. Och sätta mig i hans situation eller vara förstående, så att jag tycker att man måste faktiskt kunna ändra sig i frågor. Allvarligt talat. Jag tycker själv att det kan vara tröttsam ton i debatten där folk fordrar att man ska ha en stringent hållning i över decennierna utan att på något sätt beskriva en utveckling. Men det är den ena. Det här var liksom en brasklapp. Det andra det är att om man har den typen av högprofilerad position så bör man kanske vara försiktig med att göra den typen av absoluta utfästelser eftersom politiken är ett dynamiskt föränderligt spel. Jag tycker vi ser det här återkommande som beteende på alla, inom alla partier och olika block, att folk gör de utfästelser. Det här kommer vi aldrig att ändra. Och sen så ändrar man sig. Så det där leder ju till någon form av politikerförakt hos delar av befolkningen när man ser det där.
Så det är lite problematiskt ändå med omsvängningen med tanke på vad han sa innan, menar du?
Ja, det tycker jag. Absolut. Det blir ju inte snyggt. Alltså, jag försöker hålla två grejer i huvudet samtidigt här. Att man måste kunna ändra sig i en position. Men varför försätta sig i en situation återkommande där man gör så absoluta utfästelser som mycket kort senare kan ändras?
Jens Olback, är det så här en korrekt och smart omsvängning ska ske, som Peter Hultqvist visar?
Alltså om du i begreppet smart lägger att få med sig opinionen, så tror jag det. Därför att jag tycker att han med tydlighet och god argumentation argumenterade för sitt tidiga linje, och då har han liksom gjort sig till talesperson för alla de som ska svänga och visa att jag var med er där. Men
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Det argumentet får mig att svänga. Och då blir han en trovärdig ledare för dem som ska förändra sig. Och det tycker jag att han har varit i den här processen.
Men varför sa han inte på kongressen i november, det kommer aldrig bli en NATO-ansökan med mig som försvarsminister om inte himlen faller ner? Eller någon den typen av reservation.
Ja, man kanske alltid ska ha små brasklappar då här som Henrik Lain. Men ja, jag tycker ändå att han har varit viktig just i att han hade den där andra ståndpunkten och sen har argumenterat för att ändra sig. För då är han trovärdig för de andra som man söker en förändring hos.
Men jag hörde att, var inte det här egentligen en intern politisk grej? Att han pressades av människor inom partiet som menade att jo, men du kommer att försöka få oss med i NATO innan det här.
Han hade argumenterat för att fördjupa samarbetet med NATO. Så att jo, han var lite på defensiven när han sa det här. Det stämmer ju. Maria, vad säger du nu?
Nej, men jag har alltid hävdat att det är bättre att vara flexibel än att vara konsekvent. Det kan vara lite problematiskt som politiker, men jag tror faktiskt att det är den approachen man måste ha. Och jag argumenterade lite på samma sätt när jag svängde om i EU-frågan från att ha varit motståndare mot svenskt medlemskap till att bli för svenskt medlemskap och meddelade det till Miljöpartiets medlemmar när det nu var 2008 kanske. Så att det går säkert att hitta många klipp på mig där jag försvarar att Sverige ska gå ut ur EU. Så att det kan faktiskt ändå hända att man på grund av omständigheter byter åsikt. Och det, jag tror att det är en av de saker som gör att politikerföraktet minskar snarare än ökar. Om man inte gör det var och varannan vecka. Att man ändå visar att man funderar, att man fortfarande tänker, att man fortfarande utvecklas. Och problem blir ju snarare om människor uppfattar det som att politiker en gång bestämde sig någon gång 1972 för vad de tyckte och sen dess har de inte bytt åsikt. Då uppfattas inte politiken som intellektuell eller genomtänkt.
Men jag hör ju väldigt sällan någon som säger så här, jag tänkte fel, jag hade ju verkligen fel, nu kommer jag på vad som är rätt. Jag kommer ofta när jag hör såna här att tänka på en scen i Stinsen brinner, ni vet den här pjäsen och filmen med Galenskapen och Aftershave, där det finns en byråchef på SJ som har bestämt sig för att han ska lägga ner järnvägsstationen i den här villa byn där som betyder så mycket. Han är stenhård på det här, den ska läggas ner. Hela pjäsen går, stor dramatik, pappa jag vill ha en italienare och allt de här numren, ni vet. Och sen på slutet ändå så är det ändå okej att stationen blir kvar enligt SJ-chefen då, som då spelas av Claes Eriksson. Men han har inte ändrat sig. Han har absolut inte ändrat sig, men han har gjort en ny bedömning.
Exakt, precis så. Bättre att vara flexibel än konsekvent.
Folkopinionen då i Finland är nu hela 76% av invånarna för ett medlemskap i NATO enligt undersökningarna. Även i Sverige ökar ju stödet undan för undan, är uppe i 57% enligt DN Ipsos. Direkt nej säger 22% i senaste mätningen. För knappt 2 månader sedan var det 29% som sa nej och i december var det 36%. I kvartalspodd Opinionen just nu säger Demoskops vd Karin Nelson att NATO-frågan nu är hanterad, alltså, och inte lär bli viktig i valrörelsen. Håller ni med om det?
Tyvärr inte. Nej, jag tror att det här Turkiet-utspelet kommer att göra att det här kommer att bli en diskussion både kring hur man ska lösa det, men också att lära sig lite att NATO är en problematisk organisation i den meningen att det inte bara skyddar de värdena som vi vill stå upp för.
Men ditt parti vill ju inte att det ska handla om detta valrörelsen, men det går inte att undvika, menar du?
Nej, jag tror att det kommer komma in, och om det är 22% idag så är det fler procent än vad Miljöpartiet och Vänstern är idag. Så att de kommer nog att använda sig av den här frågan i valrörelsen om inte annat.
Jönsson?
Ja, alltså jag vill återkoppla till det jag nämnde tidigare. Jag tror också att det här kommer att dra ut på tiden. Det kommer att spela in i valrörelsen. Det blir oundvikligt. Vilket kommer att störa Socialdemokraternas kampanjarbete som är inriktat på välfärdsfrågor istället. Och det är ju mycket det man har önskat undvika. Men igen, jag tror att det här speglar den parlamentariska situationen. För det är ingen som vill hamna i en regeringsbildningshärva av den typen vi hade 2018 igen. Och jag tror att det är många som befarar att det kan bli på det sättet.
Wetterstrand?
Det kommer väl att gå ungefär från att vara vanligtvis 0,1% av väljarna som är intresserade av NATO-frågan till att bli någonstans kanske runt 5% som kommer att ta det i beaktande när man väljer parti. Skulle jag gissa. Det kommer inte bli en av de mest prioriterade frågorna i väljarkåren, men för en del, framförallt tror jag för de som fortfarande är skeptiska till ett NATO-medlemskap, så kan den här frågan komma att ha en viss betydelse i val av parti om man står och väljer mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet eller Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Så kan det vara en sån sak som väger över åt det ena hållet då.
Där lämnar vi säkerhetspolitik och NATO för denna veckopanelen.
Hej, jag heter Henrik Höjer och är Kvartals vetenskapsredaktör. Jag är framförallt redaktör för de texter forskare skriver för oss, men jag spelar även in poddar, Opinionen just nu, och jag har även börjat göra fredagsintervjuer. De här insatserna är möjliga tack vare alla generösa bidrag vi har fått. Vill du bidra till vår fortsatta verksamhet där vi låter forskare komma till tals i både text och podd i viktiga samhällsfrågor? Då kan du stödja oss. Gå in på kvartal.se/gava. Tack för att du läser och lyssnar.
Idag gav regeringen klartecken för Sveriges hittills största havsbaserade vindkraftspark i Östersjön söder om Trelleborg. Statliga Vattenfalls planer för Kriegers flak påbörjades redan för 20 år sedan, men tillståndsprocesserna har tagit lång tid.
Vi kan möjliggöra en stor energikälla genom vindkraft långt ute till havs, och den potentialen är enorm. Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
Det är bra så här på fredagen, eller hur?
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll var mycket entusiastisk när hon kommenterade det här beslutet från regeringen att godkänna planerna för vindkraftsparken ute till havs söder om Trelleborg. Hur snabbt kommer det här att gå, Jens?
Ja, det vet jag inte. När jag har diskuterat de här frågorna tidigare ibland, och man kan tro att det här med vindkraft är ett politiskt parti nästan. Men det är ju faktiskt en energikälla, tänker jag. Och jag har inte varit med i debatter tidigare, men vindkraften är väl en rätt billig energikälla och sådär. Så jag förstår inte det här fantastiska motståndet, men jag ska få lyssna på Henrik här.
Den är billig och det går snabbt. Enligt vad som sägs från regeringen. Snabbt och billigt, det är budskapen. Men det är en väldigt olika bud huruvida... För jag tyckte jag hörde energiministern säga det tar 2 år.
Mm. Ja, men, det här tar längre tid.
Men samtidigt ska den börja ge ström 2028. För mig tar det 6 år. Den där gesten nu, Henrik, som du hade nu, pekfinger mot din egen skalle, vad betyder det?
Det här är en ganska skarp situation, skulle jag säga, och det finns oerhört mycket skitsnack som florerar i den här frågan. Jag kan bara inte släppa en grej, att det blir så himla roligt det här med förväxlingen, vad säger öl istället för el. Men jag tror att många, om man ska ha en valfråga, en utbyggnad av ölnätet i hela Sverige, det tror jag skulle kunna vara en riktig kioskvältare.
Producerat på grön el.
Ja. låt mig bara sammanfatta det här då. För att energiminister Farnbambar, han grillades på ett sätt. Frågor som jag själv har tagit upp på min YouTube-kanal flera veckor i rad plockades upp av Sveriges Radio i deras program Kaliber, som gick igenom och intervjuade Farnbambar med en massa saker. Man har framför då 2 huvudsakliga argument. Där det ena är att vindkraften är väldigt snabb och den är väldigt billig. Ingen av de 2 sakerna stämmer. Och det här har liksom granskande, grävande reportrar liksom konfronterat honom med. De har inga svar på det här. Tillståndsprocessen för att man ska få lov att bygga havsbaserad vindkraft är åtminstone 6-7 år. Och de har på Svenska Kraftnät inte fått in några sådana prövningar som gör att det skulle vara möjligt att några nya vindkraftverk byggs inom 1-2 år. Vilket är vad Farnbambar säger. Då ska vindkraft kunna påverka prisbilden på elektricitet i Sverige. Det är helt enkelt, det stämmer inte. Det andra, det är då att man anför att det är en väldigt billig energikälla. Det stämmer inte om man viktar in den ökande kostnaden i samband med att du bygger ut mer vindkraft till havs, så blir platserna mer och mer oländliga där du kan bygga, vilket gör att det blir en ökande infrastrukturell kostnad för att placera ut dem. Och det andra är att man har heller inte vägt in nätkostnaden för att ansluta de här parkerna som står ute till havs är väldigt hög, och den avgiften hamnar på elkonsumenten och inte inräknad i budgeten.
Om man nu tittar på vindkraften, så stämmer det ju delvis det som Henrik säger, att just vindkraft till havs är ju lite dyrare än att bygga vindkraft på land. Därför att man behöver dels göra det på ett annat sätt som är mer kostsamt. Men det är också de här anslutningskablarna då som behövs för att man ska få elen att komma dit man behöver den, som också är kostsamma. Å andra sidan så räknar man ju med att även på de teknologierna så kommer en viss utveckling att ske där priserna också kommer att gå ner framöver snarare än upp. Det är i alla fall i de bedömningar som jag har sett. Och när det gäller vad man ska få el från under de närmaste åren från vindkraft så har man ju en del problem idag därför att det finns ganska många vindkraftverk som skulle kunna sättas igång och också kunna producera el inom kanske 1 till 2 år. Men där man har problem just med tillståndsprocesserna. På EU-nivå så kommer man nu med ett initiativ där man vill till och med över huvudet på medlemsstaterna faktiskt tvinga fram snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi. Och det här handlar ju om att man ska göra oss mer fria ifrån beroendet av ryska fossila bränslen i våra energisystem i Europa. Nu har inte vi ett jättestort sånt beroende i Sverige, men det betyder inte att frågan är betydelselös. Den el som produceras i Sverige kan exporteras till andra länder. De råvaror som vi inte använder, till exempel om vi effektiviserar våra värmesystem, kan användas för att producera el eller värmeenergi i andra länder. Så att vi ska göra våran del av det här med att bygga ut förnybar energi fram till 2030 även till havs, det tycker jag är en oerhört viktig insats för Sveriges del, både för vår egen elförsörjning men också för att Europa ska kunna minska beroendet av fossil energi.
Men vad säger du om anklagelserna som har framförts mot Khashayar Farmanbar att han skulle ha farit med osanning om vilken tid det tar att få till fungerande ny vindkraft?
Ja, men det blir väl lite grann som diskussionen om kärnkraftverken också, antar jag. För att där säger man att ja, det tar 4 år att bygga ett kärnkraftverk. Och sen i praktiken så är det massor med tid runt omkring också som gör att det tar ännu längre tid. Och då kan man anklaga någon för osanning, men det beror ju på om man har frågat honom vad det var han pratade om. Var det själva bygget av vindkraftverken han pratade om som skulle ta 2 år? Ja, då kanske det stämmer. Men hittills har man väl sett att pratet om stora vindkraftparker, till exempel i Piteå så har man en av Sveriges största vindkraftparker. Den pratade man om redan när jag var språkrör i Miljöpartiet och den är väl fortfarande liksom inte färdigutbyggd i sin helhet. Den levererar väldigt mycket el men den ska bli ännu större innan den är klar. Så att, jag tror att det kommer ta längre tid än vad han säger, det tror jag.
Nej, jag tänker lite så här, Henrik, du som är libertarian, då är du också liberal och för marknadslösningar här. Jag tillhör ett parti som gillar att marknaden finns, men den ska inte vara vår herre utan vår tjänare.
Och den ska tjäna oss väl.
Den ska tjäna oss väl. Och den verkar ju gilla vindkraft. Och om man bygger det långt ut till havs, så jag som är rätt teknikpositiv också, jag tror att man kommer hitta andra lösningar på det. Och gör man det direkt så kommer det inte byggas. Men jag förstår inte det här motståndet mot vindkraft i den meningen. Det är nästan som att det är en ideologi eller något sånt där. Men det är en energikälla. Och om marknaden vill bygga det till havs, bygga lite högre vindkraftsparker där de redan finns utan att bygga fler, så tycker jag att det är väldigt positivt. Och om det då tar 5 eller 6 år, ja, det är väl rätt snabbt tycker jag. Och vill man sen bygga kärnkraft så ska man ju helst leva upp till de säkerhetskrav som finns. Och där verkar inte så många som står i kön.
Jag är helt för att man ska ha marknadsfrihet. Men vi måste också konstatera att vi har inte en riktig energimarknad. Eftersom den är reglerad till vissa energislags fördelar. Och om man tittar på, jag läste alla årsredovisningar för vindkraftbolag som driftsatte vindkraft mellan 2017 och 2020. Och det finns inga av dem som egentligen går med vinst. Det finns inga av dem som går med. De gör olika redovisningstekniska tricks genom att ändra liksom anläggningskostnadernas avskrivningstid och liknande för att liksom förändra lönsamhetskalkylerna. Och de största aktörerna som är inne och bygger de här parkerna, det är en femtedel är kinesiskt som har gått in med, bara 2020 gick man in med och täckte upp 220 miljoner kronor i förlust i de svenska vindkraftparkerna som man har. Därför att kineserna gör långsiktig säkerhetspolitisk positionering genom att man anser att vi kommer att kunna påverka Sverige på olika sätt genom det här. Och en annan stor del är tyska gröna fonder, pensionsfonder med grön profil som också pumpar in pengar utan att göra en vinstkalkyl som också blöder in pengar.
Men
i det
här. Du har problem med att de här företagen går med förlust. Det är väl företagets problem. De flesta företag som går in, Tesla har väl inte gått med vinst än knappt. Spotify har knappt gått med vinst än. Men det är väl upp till dem och deras investerare, tänker jag.
Jag är helt med dig. Men om vi hade haft en en energimarknad som fungerade på lika villkor, så tror jag att vi hade fått kapitalinflöde till att bygga ny, smart, småskalig kärnkraft också. Vilket hade behövt. Vi måste, jag är inte mot vindkraft, men vi måste komplettera den intermittenta energin med planerbar energi också.
Nu går vi över till ämnet vett och etikett i Sveriges riksdag.
Du som jobbar, du får fan för Reinfeldt nu. Vi försöker hela tiden komma med den här frågan.
Det där var Morgan Johansson som viskade till Johan Forssell för ett tag sedan under en riksdagsdebatt. Och nu har riksdagens talman Andreas Norlén gett Morgan Johansson en erinran för att han då svor till i det här samspråket med Forssell. De två hade tidigare haft en diskussion om vilken roll Johan Forssell spelade i alliansregeringen 2010-2014. Han satt ju inte i regeringen, men liksom vilket utskott man hade för politisk position. Reglerna i riksdagen skriver talmannen typiskt sett att det inte är tillåtet att använda svordomar i kammaren. Särskilt inte i yttranden som direkt riktar sig till en annan person. Vad säger ni om det här bråket och Morgan Johanssons tilltag i kammaren?
Nej, men det är ju helt uppenbart att han har gjort fel. Man får inte svära i riksdagens kammare och det ska man inte göra heller. Särskilt inte, som sagt, i en dialog med en annan människa. Sen var det ju inte i hans anförande, så det finns väl inte taget i protokollet gissningsvis. Men det är ju ändå helt uppenbart att talmannen behöver säga till om man får reda på att det har skett.
Får man inte säga så ens om man viskar?
Nej, inte ens om man viskar, i alla fall inte om det är precis i anslutning till en debatt som man har haft. Om jag skulle ha suttit och viskat med Henrik Landerholm, som var min bänkgranne i riksdagen i ganska många år, och sagt en svordom, då tror jag nog jag hade kommit undan. Men när det är liksom i anslutning till en diskussion och relaterat till den diskussionen, då får man ju välja ett annat ord bara.
Jens, vad har du för betyg att sätta på inrikes- och justitieministern om du har den här etikhatten på dig?
Ja, då får han underkänt här faktiskt. Därför att jag är så mån om att vi ska ha så himla mycket olika åsikter, precis som vi har i den här podden. Och det är bra för vår demokrati och det ska vi ha också i vår riksdag. Men vi ska vara överens om formerna för det hela. Och då tycker jag att man ska ha ett regelverk och bryter man det så får man en erinrande. Och om jag ska ta talmannen i försvar så har han ju berättat att han har gett sådana erinranden också till moderater och till andra partiledamöter.
Har han gjort det utan att det har liksom kommit till vår kännedom eller... Är det sånt?
Va? Händer det saker som inte journalister har sett? Nej, jag har blivit åthutad av talmannen, jag tror det var Per Westerberg, mitt under ett anförande faktiskt. Inte för svordom utan för att jag uttryckte mig slarvigt om ett rättsfall. Uh-huh. Och jag tycker det är bra att talmannen måste hålla ordning på vad man får och inte får säga i riksdagen.
Henrik?
Jag tänker tillbaks på när... Tobias Billström var talman och han gav en reprimand på klingande skånska till Magdalena Andersson också. Mm. Käfta inte med talmanspresidiet. Mm. Sådana här grejer förekommer ju då och då. Nu hör du väl också till liksom, den här berättelsen att den här väsningen som Johansson gjorde var ju efter att Forssell hade... Han lämnade inte scenen utan han gick fram till Johanssons pulpet på ett... på ett lite kanske så här härskat tekniskt sätt eller vad man ska säga, och då fick jag något genmäle på det. Men i grund och botten så är väl min hållning så här att jag tycker att det här är rikets högsta beslutande församling. Det är viktigt att vi beter oss civiliserat där. Jag gillar inte den här sortens apkonster där man ska hålla på att brösta upp sig. Vi måste vara bättre än så, och det vill jag liksom understryka att jag tycker att alla företrädare ska respektera.
Gjorde Forssell också fel, eller var det...
Ja, om det är så att han klev upp till hans pulpet och inte gick av och accepterade turordningen, så tycker jag att det var också fel gjort.
Nej, men det är ju, om man ska ta det i lite mer allvarlig diskussion, så här har vi alltså en regeringsrepresentant som ger sig på talmanspresidiet. Det tycker jag är liksom i sig själv då, för Morgan Johansson har ju påstått att det här inte alls var en objektiv bedömning, utan att det vägde in vilken politisk åsikt som talmannen hade innan talmannen blev talman, så att säga. Det är ju en ganska allvarlig anklagelse. från en regeringsrepresentant som då påstår att talmannen inte skulle agera objektivt i förhållande till riksdagsledamöterna. Så jag tror att den här diskussionen är nog inte över, i alla fall inte internt i riksdagen.
Och Magdalena Andersson, som ju var då i en sån här ordväxling, var det det du syftade på, Henrik?
Ja, precis. Ja,
för hon sa ju, efter att han sa käfta, jag vill rekommendera finansministern att inte käfta med talmanspresidiet. Då sa han, jaha, det är tydligen okej för den moderata talmannen då att man ljuger, sprider osanningar, eller hur?
Hon sa det finns på YouTube, ja.
Ja, så att om
jag... Och det är det faktiskt. Det är faktiskt okej att ljuga. Och det är ju upp till ens politiska motståndare att påpeka att man ljuger och tala om vad som är sanningen i så fall. Inte talmannen som ska lägga sig i vad ledamöterna säger i faktafrågor.
Du hjälpte mig här med att skriva en bra rubrik till veckans panel, Maria. Det är okej att ljuga.
Ja, eller hur? Och det är viktigare att vara flexibel än konsekvent.
Ja, det är många one-liner där. Men då är det alltså två socialdemokratiska ministrar då som på något år eller två har alltså kritiserat talmannen och hävdat att den personen går alltså, partistärenden.
En del av den politiska diskursen som kommer från liksom, ministerhåll tycker jag är under all kritik. Jag tänker specifikt på just Morgan Johansson och Annika Strandhälls sätt att hantera Twitter och sociala medier. En del av det som framförs där tycker jag inte är ämbetet värdigt. Jag tycker det är helt okej att folk som är opinionsbildare eller journalister eller på annat sätt eller vanligt folk kan hålla på och käfta med varandra och vara bångstyriga. Men innehar man ett högt ämbete så måste man på något sätt förvalta den rollen, den demokratiska förtroenderoll som man har, och inte ägna sig åt den där typen av tillmälen. För att det finns
jag skulle också i grunden rekommendera att man inte ljuger. Jag vill ändå påpeka det. Jag skulle inte rekommendera att man ljuger i riksdagskammare.
Jag tror det är viktigt att du gör den här understrykningen, Maria. För din flexibilitet inför sanningen har verkligen positionerat dig som en halål nu.
Nej, men summa summarum så tycker jag just när vi ska tycka så mycket olika så måste vi vara överens om reglerna. Och jag blev lite besviken till exempel när Maud Olofsson inte kom till konstitutionsutskottet dit hon kallades efter de här affärerna med Vattenfall. Det tycker jag var problematiskt för min syn på henne.
Mm. Vi ska runda av strax, men först några ord om det som skedde i direktsändning i veckan. Sverige möts, Filipstad, där debattören och sista måltiden poddaren Omar Makram hamnade i diskussion med Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl om integration, islam och generaliseringar.
Det går inte att ha multikulturalism och liberal demokrati samtidigt, eftersom det är många som kommer från kulturer som inte tror på en liberal demokrati. De har en helt annan syn när det gäller till exempel religion, yttrandefrihet. Därför vi har hederskultur till exempel, islamism, klankulturen.
Det går ju inte att generalisera. Jag förstår att du känner så, men vi har hundratusentals svenska muslimer som är poliser, sjuksköterskor, läkare som bygger upp vårt samhälle. Och vi får gång på gång på gång i debatten generaliseringar. Jag förstår din egen resa och din kamp, men vi får gång på gång generaliseringar.
Men det är exakt, det är väldigt typiskt av den svenska debatten. När folk kan inte göra skillnad mellan islam som en religion, en uppsättning idéer, och muslimer som människor. Så för dem, islam och muslimer är samma sak. Så kritik av islam blir på automatik hat mot muslimer. Så religionskritik är inte möjligt när det gäller islam här i Sverige.
Ja, ni hörde här. Martin Ådahl var starkt kritisk mot Omar Makram och tyckte att man ska inte generalisera om hundratusentals människor som går till jobbet och bygger upp det här landet. Vad anser ni att vi lär oss av den här sortens ordväxlingar?
Kanske primärt att den där typen av debattforum, jag har själv varit där, är...
Ja, du var här där jättenyligen när jag såg
det. Det var en man som försökte klistra fast sig på golvet när jag var där. Så att ja. Det där är ju lite så, vad ska man säga, infotainment på något sätt. Det är ju en slags boxningsring, så här slugger. Så då blir det väl gärna lite bullrigt på det där sättet. Men om vi ska gå till sakfrågan så tror jag att det här lär oss kanske att Det är egentligen angeläget att uppehålla sig på det principiella planet när man ska diskutera de här grejerna, för att konflikten mellan Makram och Årdal, de diskuterar egentligen olika tolkningar av mångkulturalismbegreppet. Där Årdals take är att det är den liberala inkluderande demokratin som ska ha högt i tak för olika yttringar och fredlig samexistens. Medan Makram menar att om det existerar kulturer inom Sverige som inte accepterar eller respekterar den liberala demokratin, då har vi ett problem. Jag vill återföra det här till Karl Poppers toleransparadox. Att i det toleranta samhället så är det vi inte kan tolerera är intoleransen. För tolererar vi intoleransen så rullar den in och så avskaffar den toleransen i slutändan. Det är ju Poppers devis. Så jag tror det är det egentligen som de diskuterar, om vi ser det rent principiellt.
Maria, har Omar Makram rätt i att det är svårt, nära på omöjligt i Sverige att bedriva religionskritik, i alla fall om det är islam man syftar på?
Nej, verkligen inte. Jag tycker folk har kritiserat islam så länge jag håller på med politik. Det börjar bli snarare lite tröttsamt när det är samma sak som kommer upp om och om igen. Och det blir aldrig liksom någon nyans i diskussionerna, utan det blir alltid på något sätt aggressivt. Jag tror nästan att det hade varit bättre om man nu ska ha, hette det här Sverige möts?
Ja.
Om man ska ha det här Sverige möts, så tror jag att de bästa diskussionerna skulle man få om man tog dit icke-professionella debattörer. Därför att jag tror att de skulle behandla varandra med mycket större respekt. Och då tror jag att man skulle få kanske just de här lite mer nyanserade diskussionerna, där man också kanske debattörerna själva skulle få vissa aha-upplevelser medan de pratade med varandra och förstå varandra bättre, och man verkligen skulle få Sverige möts. Men sätter man två professionella debattörer med diametralt olika uppfattning, så kan man visserligen få ett någorlunda underhållningsvärde för de som gillar den typen av retoriska konfrontationer. Men jag tror att något Sverige möts blir ju inte riktigt av det i så fall. Så att jag tror att de allra flesta människor har ju mer nyanserade åsikter i de här frågorna än vad de här två debattörerna hade.
Jens, vad fick du ut av det här?
Ja, alltså jag har ju varit med i rätt mycket såna här debattprogram därför att
och kanske lett några stycken också.
Ja, kanske lett några stycken också, men där försökt ha en del resonemang i studio också och sådär. Men jag undviker ju gärna att åka till dem eftersom jag tycker att det är så svårt att liksom ha ett resonemang. Och det har ju varit alla möjliga, de har hetat olika debatt och allt sånt där. Det är en god ambition att mötas, men det kanske är som Maria säger att det kanske skulle vara då Sverige möts, så att man inte liksom är bra på pajkastning just. Men sen är det också svårt, och jag tänker också, Henrik, när du talar om kulturer, så är det i den där när man kollektiviserar på det där sättet istället för att tala om människor och enskilda personers agerande, så blir det ju väldigt provocerade till dem, mot dem som tycker att de deltar och ingår i en kultur men inte alls känner igen sig i beskrivningen av den. Och det tycker jag vi ser i väldigt många debatter nu. Jag har ju varit integrationsminister och det pågår en debatt i Sverige, det pågår en debatt i Amerika, det pågår överallt en debatt med olika grader som skiljer personer från personer i samma familj och släkt. Så att det är väldigt svårdiskuterade frågor. Och jag tror att det handlar rätt mycket om att man just, för det har gått under huden på mig också, när man talar om kollektiv och människor på ett sätt där man ger värden till människor. Det kan vara homosexuella eller det kan vara folk med annan etnisk bakgrund. Och då blir man väldigt provocerad.
Men det som hände i Filipstad?
Ja, alltså, jag vill bara konkretisera det här genom att återföra till exempel påskkravallerna. Som är ett exempel på där vi ser en kulturyttring då, där en ganska stor grupp människor företräder en linje att det bör finnas, vi bör ha en form av blasfemilagar i Sverige. Och det håller inte jag med om. Jag tycker att den liberala demokratin ska vara starkare än så. Det ska vara tillåtet att bedriva även skoningslös religionskritik, även om jag kanske tycker den här Paludans manifestationer är purila personligen. Men det är ändå ett exempel, för det är det här som Makram är ute efter. Han har ju flytt från en samhällsstruktur som han uppfattade var betvingande, och därför vill han försvara den liberala demokratins värden mot de här krafterna. Årdal tar ju perspektivet att då attackerar du förekomsten av mångkulturalism. De pratar om olika saker på det sättet. För att du i ditt hem, Jens, kan dyrka Batman for all I care. Inga problem, men det är en annan sak om du börjar marschera på stadens gator och säger att ni måste respektera min Batman och Robin fetisch, annars blir jag mycket, mycket upprörd och ställer till oreda i det offentliga rummet.
Och jag håller med dig om det. Jag är till och med beredd att gå i krig om vi ska liksom summera det här för de här värdena. Jag har varit reservofficer hela mitt liv för att försvara de här värdena av mänskliga rättigheter, yttrandefriheter. Och det är det som också skapar en problematik, för att det återknyter till våra andra. När vi ska bilda allianser, som vi tillsammans ska försvara de här värdena, vilket jag tror att vi måste göra, för de visar sig inte vara självklara.
Hörrni, då så är vi framme vid veckans person, eller veckans ord. Den som räcker upp handen får börja.
Men ska jag hugga tag? Jag tycker att det är roligt. Jag vill säga att veckans person är George W. Bush, som höll det här liksom brandtalet riktat mot Putins angreppskrig på Ukraina, men sen så outade han sig själv. Han sa då, "This is a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq." Och det här var väl själva modern av alla Freudian slips, eller vad säger ni?
Ja, ja, just det. Inte som grön öl då, alltså.
Den var sötare.
Ja. Maria?
Ja, men vi får väl ta något som är lite mer lättsamt, tänker jag, än de här krigsdiskussionerna. Så att jag tänkte att jag skulle säga Sam Ryder, som representerade Storbritannien i Eurovision, som lyckades komma på andra plats efter att de inte har placerat sig bättre än på plats 24 under de senaste 8 åren. Och med tanke på att det är 25 deltagare så var det en ganska radikal förbättring av deras resultat. Så att det är väl all heder åt Storbritanniens representant i Eurovision.
Och två kul spaningar på det där. Först, vilken pipa killen har. Hans falsetto är fantastisk. Och han breakade sin karriär genom TikTok helt nyligen. 500 miljoner fans, alltså.
Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be.
Ingen, det var ju roligt också.
Ingen också under 70 förstod, känner igen det där.
när de fick sina första poäng och de satt där i green room och skanderade "We got points, we got points." Right. Det var ändå ganska roligt, tycker jag.
Yes. Ja, jag fiskade upp ett ord faktiskt. Det var i Dagens Nyheter, tror jag, häromdagen. Ordet klimatgetto. Mm-hmm. Och det kom sig av att man nu står inför val i Australien, tror jag, på lördag. Och då är det så att det är svårt att försäkra hus som är i såna här extrema förhållanden kring översvämningar och brand. Så att jag tror att en fjärdedel kunde inte helt försäkra sig och en tiondel kunde inte alls försäkra sig. Och då har priset på de här husen fallit. Och då söker sig i och för sig många människor dit för att köpa billiga hus. Men de har då fått epitetet klimatgetto. Jag hoppas att det inte är ett ord som ska stanna med vid oss för länge. Mm.
Veckans ord klimatgetto enligt Jens Orback, som debuterade i veckopanelen. Ersättare för Daniel Suhonen, som jag ser på resa. Och jag vet att Daniel tycker att vi ska inte glömma att den första ledande socialdemokrat som sa att det här med NATO-medlemskap, åtminstone option, och var en bra idé, det var Daniel Suhonen, säger han själv. Och jag var med själv. Och du också var med, Henrik.
Ja,
och Maria också, i denna panel. Så att det är här som nya idéer föds och växer och gror och mognar.
Ja, snart ska vi ska dricka lite grön öl i hans heder.
Mm. Ja. Jens Orback, som är tidigare statsråd, som är fortfarande socialdemokrat och idag vd för Global Challenges. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Maria Wetterstrand på Milton i Bryssel. Tack för idag.
Tack själv.
Och Henrik Jönsson, som är sig själv. Tack för idag.
Tack snälla. Kul att vara här.
Vad har vi för uppfriskande texter på kvartal den här veckan? Riskerna med avkönat språk i förlossningsvården, skriver historikern Lena Milton om. Vad är en födare, en graviditetsbärare eller person med cervix? Viljan att undvika ordet kvinna i samband med graviditet temat i Lena Miltons artikel. Ni som åker tunnelbana i Stockholm, har ni hamnat i kläm mellan spärrarna? Frilansjournalisten Thomas Vederus skriver om hur kollektivtrafikens plankningshinder kan leda till moraliska förvecklingar. Opinionen just nu är både nya rön om svenska folkets åsikter och sympatier och en podd som speglar stämningsläget och reder ut vad som har hänt. Och en annan podd är Fredagsintervjun, där frågorna den här veckan ställs av min redaktörskollega Henrik Höjer. Han möter historikern och författaren Jonathan Lindström som har skrivit en tegelsten om Sveriges 14 000 år långa historia. Detta och en del annat finner ni på kvartal.se. Och vill ni reagera på det som vi publicerar så har ni flera vägar och kanaler. Direkt på sajten kan man kommentera via tjänsten Ifrågasätt eller på Facebook och Twitter eller mejla oss på info@kvartal.se. Jag heter Staffan Dopping. Nästa vecka ny panel, ny fredagsintervju och nya upplysande men inte uppfostrande texter på Kvartal. Jag önskar er en angenäm helg. Snart övergår våren i sommar. Men först några kallfronter. Vi hörs.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Vadå, dejtar han någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.